when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För många av oss här på resan på Tibber så har det blivit uppenbart hur viktigt jobbet är vi gör. Det vill säga att om man ska kunna ställa om till en förnyelsebar klimatomställning, vi ska kunna hantera den situationen med att frikoppla oss från rysk gas i Europa, så kommer inte bara strukturinvesteringar i form av ny produktion behöver göras. Vi måste också ändra hur vi använder energi i hemmen och i industrier och kommersiella fastigheter.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och veckans gäst är Daniel Lindén. Han är medgrundare av det digitala elbolaget Tibber. Tibber har en egenutvecklad teknikplattform som blir allt mer skarp utmanare till de etablerade aktörerna. När traditionella elbolag gör allt för att tjäna pengar på elpriset och gärna binder upp kunderna i fasta prisavtal, ja, då går Tibber motsatt väg. Varför då? Ja, de har en affärsmodell som innebär att Tibber köper och säljer el till timpris utan påslag för konkurrenterna. Och med det här sättet har de lyckats attrahera över 400 000 kunder. Målet är att få kunderna att köpa mindre el och leva mer elsmart, inte minst nu när timpriserna rusat i höjden. Ja, men hur fungerar den här affärsidén i praktiken och hur kom de på idén att starta Tibber och utmana branschen? Vad säger Daniel om den pågående energidebatten och vilken syn är hans syn på kärnkraft och vad som sker om Europa slutar köpa gas från Ryssland? Och vad ska Tibber göra med de 100 miljoner dollarna som de nyligen fick in via en ny emission? Och hur går det till egentligen när han kör energitävlingar med familjen på hemmaplan? Ja, det här och mycket, mycket mera pratar vi med Daniel om i veckans avsnitt. Hej Daniel, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
Tack så mycket.
Ja, du är en av grundarna bakom det, ska vi kalla det för hypade elbolaget Tibber, och ni har funnits på marknaden sedan 2016 och nyligen då kom beskedet att ni tar in eller fyller på kassan ytterligare 100 miljoner dollar via riskkapital, delvis redan existerande finansiärer, eller hur? Eller är det nya finansiärer också?
Ja, det är ju framförallt eller nya finansiärer, så vi får in en ny fond som blir delägare, men befintliga aktieägare väljer också att investera vidare då. Det är ofta så det fungerar.
Och vad ska ni använda de här pengarna till?
Ja, alltså det finns ju ingen bättre tidpunkt i världen att fokusera på utveckling av smarta energitjänster med den situationen vi sitter i ur ett världspolitiskt perspektiv men också ur ett klimatperspektiv. Så vi kommer ju satsa fullt tryck på att vidareutveckla tjänsten, nya produkter, ny hårdvara bland annat. Och sen ska vi också försöka göra ett större grepp i Europa, det vill säga att vi har ju idag lanserat Tibber i Sverige, Norge, Tyskland och alldeles strax Nederländerna. Men vi vet ju om att den klimatomställningen som vi gör i Europa är väldigt stor. Så vi vill få en större täckning i fler länder helt enkelt. Och det kommer krävas mycket pengar till det.
Mm. Och apropå pengar så spekuleras det ju en hel del om värdet på Tibber. I höstas nämndes nivåer runt 3 miljarder kronor. Och efter den här nya emissionen så är det säkert att du vet exakt vad ni värderas till just nu, eller hur?
Det är klart att en sån siffra finns, men det är inte det som är vår fundamentala drivkraft, vad det är värt. Det är frågan, vad kan vi åstadkomma med de här pengarna?
Men kan du berätta vad ni värderas till nu?
Nej, vi har inte officiellt gått ut med den siffran.
Nej. Men hur känns det då att få in så här mycket pengar samtidigt som det pågår en omskakande rysk invasion av Ukraina?
Jag tror att för många av oss här på resan på Tibber så har det blivit uppenbart hur viktigt jobbet är vi gör. Det vill säga att om man ska kunna ställa om till en förnyelsebar klimatomställning, vi ska kunna hantera den situationen med att frikoppla oss från rysk gas i Europa, så kommer inte bara strukturinvesteringar i form av ny produktion behöver göras. Vi måste också ändra hur vi använder energi i hemmen och i industrier och kommersiella fastigheter. Och det är liksom, den ekvationen går inte ihop om vi inte gör investeringarna på förbrukningssidan. Så att för oss ser det helt uppenbart att de här pengarna kommer helt nödvändigt driva oss i perspektivet att vi kan få fler att använda energi smart. Och det är otroligt viktigt. Jag har gått ifrån ett perspektiv och känt att den här branschen var i behov av en uppskakning, hitta ett nytt perspektiv, hjälpa konsumenter att bli smartare, till att det här är bara ett måste både för klimatet och för samhället är stort att vi lyckas. Det här är ingenting som... Men vi får inte misslyckas på den här resan just nu, och det är det våra investerare ser också och våra kunder som är med. Många att det här är otroligt viktigt det vi håller på med, och det känns bara så för varje dag som går att det blir ännu viktigare att vi blir framgångsrika.
Ja, hur har kriget och krigsutvecklingen påverkat dig och personligen men även Tibbers verksamhet?
Alltså det är fruktansvärt såklart att se vad som pågår, och man inser ju också att den geopolitiska spänningen som uppstår nu, att det kan ju leda till någonting ännu värre det här. På ett rent bolagsperspektiv mässigt så vi påverkas såklart av höga elpriser, och vi tittar också på om det är så att det inte skulle komma rysk gas till Europa, så kommer det att ställa till med ett ganska svåra leveransproblem. Jag tror att ett antal industrier till exempel kommer förmodligen inte ha tillräckligt med gas för att köra vidare, och prisbilden kommer säkert driva på så att det måste stängas ner en hel del produktion och samhällsviktiga funktioner. Och det är klart att det är någonting vi bevakar och försöker liksom se hur ska vi hantera den situationen om vi skulle komma till ett sånt läge. Som det just nu är det ju bara risk och spekulation på prismarknaden. Så att vi har ju haft ett sämre utgångsläge kanske den här vintern än någonsin med gasdepåer i Europa. Men att de är så volatila, de här gaspriserna, det betyder ju att folk är rädda vad som ska hända. Det är inte så att gasleveranserna har stängts av än, utan de flödar ju fortfarande. Men ändå så är det väldigt sådana upp- och nedgångar från dag till annan med bränslepriserna. Så det påverkar ju, alltså det påverkar ju prisbilden även här i Norden och i Sverige, att vi ser att elpriset går väldigt mycket upp och väldigt mycket ner nu. Och det beror egentligen på den här spekulationen och hur de här bränslepriserna påverkas i Europa.
Ja, innan vi går vidare och pratar mer om europeisk energimarknad så tänkte jag att vi kanske borde veta vem du är. Och det kanske inte är så många som känner till det, vem du är. Kan inte du berätta lite om din bakgrund och varför du var med och startade Tibber?
Absolut. Jag kommer från en liten bruksort uppe i norra delen av Sverige som heter Timrå. Där jag i princip för första gången blev involverad i energimarknaden. Jag jobbade på ett lokalt energiföretag där för många år sedan. Och sen så då blev det berättat för mig om den stora digitalisering av energimarknaden och vad som kommer att hända. Man drog paralleller med telekom. I princip som att man gick från fast telefoni till att man fick mobiltelefoni och folk började resa mellan länderna. Och det där kittlade ju min innovativa nerv liksom, och kände att okej, jag kanske hamnat i rätt bransch. Det här kändes sovande, men det här kan verkligen bli något väldigt spännande. Så jag jobbade vidare i energibranschen i många, många år, men insåg under den resans gång att väldigt lite hände i energimarknaden. Det stod stilla, det var väldigt lite innovation, och jag försökte förstå liksom vad var grundfundamentet till att det inte liksom skedde speciellt mycket. Och någonstans så bottnar väl i det att efter att ha jobbat på stora energiföretag nästan hela min yrkesamma karriär, så insåg jag det att incitamentet för att få någonting att hända, vad de faktiskt tjänar på, så tjänar de på passivitet och tjänar på att saker och ting inte liksom rör sig framåt. Det fanns den här sättet att se på verksamheten som att man är halvmonopolister, eller man är monopolister i viss del, och man har också en verksamhet som till viss del är konkurrensutsatt, men egentligen inte riktigt konkurrensutsatt på det sättet. Och det formade väl mycket mitt synsätt när jag jobbade och försökte liksom förstå hur man ska förändra inifrån, att det här är inte så lätt. Och sen så sista åren innan liksom mitt brott med den här branschen kom till och startade Tibber, så fick jag en väldigt dålig eftersmak av allting som jag jobbade med. Därför att, alltså, att vara ett bra elbolag betyder ju i praktiken att du vill producera väldigt mycket energi och sälja det till konsumenter. Och desto mer du säljer, desto bättre är det. Och i praktiken, enda sättet sen att bli väldigt framgångsrikt är att ha höga marginaler på elen. Så du vill sälja mycket el till höga marginaler. Och så tittar man på konsumentsidan, så ville konsumenter någonting helt annorlunda. De ville köpa mindre el, och de ville köpa det så billigt som möjligt. Och de här två världarna gick liksom inte ihop. Incitamentet från den branschen jag satt och jobbade i, och vad vi skulle leverera för produkt till kunderna, det var inte samma sak. Vi pratade liksom inte samma språk här. Och det ledde ju till att det vart mer aggressiva säljmetoder. Det gick ut på att man inte skulle berätta vad hela sanningen var, för att man kunde ge ett korttidsrabatt på ett elavtal. Man ville egentligen inte berätta vad det faktiskt skulle kosta långsiktigt, för det var liksom inte fördelaktigt för någon på liksom elbolagssidan. Och den andra biten var också att många kunder varit passiva och tyckte att det här var tråkigt och oengagerande. Och det här tjänade ju bolagen på. Vi såg att den här passiviteten var positiv. Och vi kom till ett läge där jag i 2015 i princip kom till min egen insikt att det känns som att hela den här världen är på väg åt fel håll ur den branschens perspektiv. Så jag kommer nog inte vilja göra det här nu mer. Jag kommer måste hitta något annat. Och det berodde dels på att vi inte fick tillräckligt innovation inom energiföretagarna. Men det berodde också på att allting var, liksom, det var på väg åt fel håll. Jag kände en dålig eftersmak av det vi höll på att jobba med. Och så träffade jag min medgrundare Edgar. Vi hade ett antal långa liksom snack om det här, och vi kände ganska samma sak. Och så kom vi till slutsatsen att det enda sättet att göra det på riktigt, det var det att skapa någonting helt nytt, bryta en helt ny väg, och sen så visa alla andra att det här är möjligt, och på så sätt skulle vi kunna förändra någonting större. Och det var startskottet till Tibber. En affärsmodell, ett koncept och teknikföretag som också idag är kallat ett elbolag då, i det här perspektivet. Men i grund och botten handlar det om att vi vill skapa innovation, teknisk utveckling. Vi vill hjälpa konsumenter att göra smartare, och i slutändan använda all den här smarta tekniken för att faktiskt göra stor impact både på klimatet men på samhället i stort.
Innan vi går vidare, namnet Tibber, vad står det för och hur uppstod det?
Ja, vi hade väl många arbetsnamn på bordet, men Tibber var det som fastnade. Det kommer från latin, tibis, som skulle betyda för dig, och det är det som resonerade för oss. Det vill säga att det var ingen som hade gjort någonting i energibranschen för dig som konsument. Allting var ju riktat ur liksom den egna sfären och vad de ville göra för sig själv. Så det kändes som att det var väldigt träffande. Och så var det såklart enkelt att uttala ett namn som tyckte återspegla liksom den typen av bolag vi är. Så vart det Tibber.
Om man tittar då på er teknikplattform när ni startade 2016 och fram till idag, vad består den av och vad har ni gjort?
Vi har i praktiken byggt en helt egen teknisk plattform för allt som behövs för att dels ett vara ett digitalt elbolag, det vill säga att hämta in data från elmätare och hämta in energidata och göra analyser av det för att kunna visa upp i app och sånt. Vi har byggt vår egen IoT-plattform för att styra elbilar, laddboxar, värmepumpar, ta hem data från solceller och liknande. Så en egen liksom, på en egen Internet of Things-plattform kan man säga. Där vi också byggt våra algoritmer för styrning och optimering med hjälp av machine learning. Och sen så har vi byggt vår egen trading-plattform, det vill säga vår plattform för att handla med hjälp på elbörsen. Och den sker ju automatiskt baserat på statistiska modeller och en del machine learning komponenter som styr vår elhandel kontinuerligt. Och sen så har vi ju också byggt upp en egen hårdvaruenhet där vi har byggt egen hårdvara som man kan koppla upp till elmätare. Vi kommer med nya produkter under kommande år också i andra riktningar för att kunna hämta en realtidsdata och styra elförbrukningen i hemmet.
Men utvecklingen av de här olika plattformarna, har ni egna utvecklare som sitter här i Sverige eller hur funkar det?
I princip nästan till allting som vi har i teknikstacken idag har vi byggt själva. Så när vi skulle ta ett omgrepp om det här så insåg vi att vi måste bygga den här tekniken själva och vi måste bygga den botten upp. Och det är viktigt för att vi ska kunna vara agila när vi går framåt. Så vi har byggt i praktiken hela den här verksamheten med egna utvecklare. Och de sitter i Sverige, Norge, Finland primärt. Sitter våra utvecklare, vår engineering-organisation.
Hur många anställda är ni och hur många av de här jobbar inom IT-delen då?
Vi är 200 anställda och ungefär en tredjedel är engineering i bolaget. Ungefär en tredjedel är support och sån typ av verksamhet. Och man kan säga en tredjedel är annat som marknadsföring och andra liksom, funktioner, finans och handel av el och sånt i bolaget.
Mm. Och det har ju gått rätt bra för ni omsatte var det 3 miljarder förra året. Och då kan man jämföra det med 2020 så låg det på 320 miljoner. Nu är vi givetvis, antar jag, att elprisernas uppgång har gynnat er väldigt mycket när det gäller sätt i omsättning. Men hur ser det ut på resultattiden då?
Vi gör inget positivt resultat ännu. Alla siffror är inte riktigt klara, beräknade än på resultatsidan. Men vi kommer fortfarande göra förluster och det är ju beräknat. Det vill säga att vi växer ju så pass snabbt. Vi gick ju från strax över 100 000 kunder i början av 2020 till över 400 000 kunder i slutet av 2021. Alltså förra året steg vi från 100 till 400 000 kunder. Och det är såklart att... Och vi dubblade också organisationen. Vi gick från 100 personer upp till 200 personer. Och det är klart att det kostar att växa på det sättet. Men det är därför man hämtar en riskkapital också. För det är ju enda sättet att man ska kunna springa så fort som möjligt. Det är att inte bara leva på egna vinster utan att växa organiskt. Utan man använder det här för att accelerera tillväxten.
Mm. Er affärsmodell är väl i princip att köpa och sälja el till aktuella timpriser. Och sen utan påslag då för mig som slutkonsument, stämmer det?
Ja, det stämmer. Så man kan säga totalt omvänt från ett vanligt elbolag så är våran drivkraft att sälja så lite el som möjligt. Så vi tjänar inga pengar på själva elhandeln som vi gör. Vi köper in el och vi säljer el vidare till konsumenter, till inköpspriset. Sen så tar vi en liten månadsavgift som är 39 kronor i månaden för liksom ha tjänsten igång, tillgång till app och all den tekniken. Och sen så säljer vi ju fysiska hårdvara hem till folk. Laddboxar, värmepumpstyrning, olika typer av liksom, styrning av olika saker i hemmet för optimering av energianvändning. Och det är ju bättre sätt att tjäna pengar på, anser vi, för det driver ju också rätt beteende. Vi får lägre energiförbrukning, vi får mer flexibilitet och styrning av energiförbrukning i systemet.
Mm. Och ni har växt från 100 000 kunder till 400 000. Kan man säga att det finns en typisk Tibber-kund? Hur ser den ut?
Det fanns en typisk Tibber-kund tidigt i marknaden. Det vill säga att det var mer teknikintresserade personer. Oftast bodde kanske en villa, hade en elbil. Då hade vi väldigt stor träffbild såklart på vad det här passade in i. Men allt eftersom tiden har gått så har ju den bilden förändrats. Så jag skulle säga att idag så är den väldigt bred. När du når nästan en halv miljon människor så börjar också profilen ändras. Det vill säga att det är inte bara de tidigaste användarna som var de mest teknikglada som kommer in, utan vi har ju bevisat också att den här med att styra energiförbrukning och göra energismart i hemmet, det är idag så pass enkelt att det kan göras av vem som helst som har ett intresse av att göra någonting smartare med sin energianvändning. Och det visar också nu när vi växer att det är alla typer av konsumenter som kommer in och vill göra någonting smart med energianvändningen. Men det är klart att från början, när det här begav sig, då var det teknikentusiasterna som hjälpte oss att utveckla saker och ting tillsammans med oss.
Mm. Och det är ju rätt lätt att byta bank, försäkringsbolag, elbolag, telefonbolag idag. Men få verkar ju regelbundet se över leverantörer av den här typen av tjänster och verkligen utnyttja möjligheten att byta leverantör för att få en bättre tjänst eller bättre lägre kostnader. Är det svårt för Tibber att få kunder att lämna andra elbolag till förmån för er?
Det är inte svårt att lämna ett elbolag, men det kan vara svårt att få uppmärksamheten att bara tänka på den här frågan. Det är sällan någon som sitter med ett elbolag idag och säger så här: wow, det här vill jag verkligen behålla, det här var ett bra val. De flesta känner mer att jag har gjort det här valet och sen orkar jag inte tänka på det mer. Så därför så när det presenteras någonting som Tibber som någonting helt annorlunda, både produkten i sig själv och det du kan göra, men också affärsmodellen och tanken och idén, så när den föds, den liksom inspirationen här, då är det många som känner wow, det här kändes som någonting helt annorlunda och upplever också som kunder. Och det är så vi växer med det budskapet. Men det är klart att tittar man på varför inte alla bytt till Tibber ännu? Jo, men det tar tid. Det tar tid att få ut budskapet om att det faktiskt finns ett alternativ. Det finns en tidsfaktor som gör att det finns en trög rörlighet. För folk orkar generellt sett inte fundera på energifrågan för den känns så tråkig. Men när man har upptäckt det, då har vi sett också en stor aktivering. Att folk ser helt annorlunda på den här frågan.
Mm. Tycker du att svenska elkonsumenter har bra koll på vad som sker på elmarknaden? Nu är givetvis priserna har ju gjort att folk har fått lite mer kännedom och engagerat sig lite mer, men rent allmänt?
Ja, men det där tror jag det finns olika kundgrupper. Vissa är ju väldigt aktiva, ser över, förstår, sätter sig in i. En del människor är, jag ska säga, halvaktiga. Man tänker på det ibland och liksom försöker sätta sig in i vad det fungerar och så. Och sen är det en ganska stor del av Sveriges befolkning också som inte är insatta och inte förstår och inte orkar lägga manken till. Och oftast är det de här som är utnyttjade av de stora bolagen i marknaden. Det är där stora bolagen tjänar pengar på de kunderna som liksom inte har orkat tagit tag och titta på det här utan en gång tecknar ett avtal och sen så hoppas att det var bra. Så att det är en stor resa för oss också att utbilda svenska konsumenter i vad är smart inom det här området, vad ska man göra, hur ska man tänka med energianvändning och liksom elavtal.
Nu är vi ju i en situation där priserna har rusat upp och jag pratar med en del andra personer som har börjat teckna fasta elprisavtal, men det kan man ju inte göra med Tibber, och varför är det så?
Nej. Men det beror på flera olika faktorer. För det första är ju så att för att vi ska få till en långsiktig hållbar energimarknad och ett förnyelsebart energisystem så kommer vi måste förändra energiförbrukningen utifrån när det finns tillgång på sån typ av energi. Och det finns, bara titta på prisbilden idag så är det ju, det kan ju nästan bli negativt på nätterna. Man kan få betalt för att använda el på nätterna som det ser ut just nu och vissa timmar på dagen kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Så vårt fokus har ju varit att vi vill göra konsumenter flexibla och medvetna om det här för att kunna påvisa också vad det är vi måste göra, hur måste vi förändra vårt energibeteende. Om man då...
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och titta på sen att man skulle göra ett fastprisavtal, hur det faktiskt fungerar. Så är det så att vi som elbolag, vi kommer då måste handla upp finansiella produkter på marknaden, så kallad en hedge, som sen sätter ett prissättning som blir samma pris under hela dygnet. Den prishedgen som är, dels ett är ju den då, den som har ställt ut den har ju då sen räknat på att det här kommer jag tjäna pengar på. Sen så kan inte vi ta bort all risk som finns hos oss. Det finns ganska stora risker med fastprisavtal som elbolag. Så då måste jag också räkna en riskpremium på det här. Och då måste jag också räkna på vad ska jag ha för marginal på det här. Och då är jag tillbaka till perspektivet att då är det så att då tjänar jag pengar på att sälja el igen. Och då är drivkraften mig att tjäna pengar på el kommer leda mig till också att jag vill sälja mer el och så med så höga marginaler som möjligt. Och helt plötsligt är vi fast i samma fälla som klassiska elbolag är. Det vill säga att de inte har samma incitament som sina kunder. Utan de i princip vill dölja eller påvisa hur mycket marginaler de kan ha. Och sen så vill de maximera vinsten med de här typen av avtalarna. Och den typen av verksamheten vill vi inte ha här, utan vi vill ha en affärsmodell som är helt på kundens sida och driver på det här. Den andra poängen som är väldigt viktig att ha, det är det att fastpris också, det är historiskt sett så har det varit en ganska dålig affär. Du måste i princip binda elpriset på rätt tidpunkt och förutspå den marknaden. Det är precis som att köpa aktier på en nedgående marknad eller försöka hitta liksom bottenkänning i elbörs eller på börsen idag. Det är väldigt svårt. Några kommer lyckas, men de flesta kommer faktiskt betala ett högre pris på det i slutändan. Så att över tid så är rörligt elpris, det är mer fördelaktigt för konsumenter, men framförallt så handlar det också om att vi vill ha ett rätt incitament också och hjälpa liksom energisystemet och konsumenter att göra smarta saker.
En trend som ofta syns bland aktörer som startar sin tillväxtresa på konsumentmarknaden är ju att de över tid börjar vända sig även till företagsmarknaden. Hur resonerar ni och du kring tjänster mot företag?
Vi har varit ganska systematiskt sagt nej till det. Och det beror egentligen bara, det beror på en huvudfaktor och det är fokus. Att vara ett bolag som servar alla typer av kundgrupper på alla olika typer av sätt kan vara bra om det är en liten geografisk marknad. Det vill säga att om vi bara skulle göra det här i Sverige och vi har ingen ambition av att förändra Europas energisystem, då kanske man efter ett tag hade känt att nu måste vi expandera till andra grenar och bygga andra produkter för att kunna serva fler kunder i Sverige. Men vårt huvudmål har alltid varit att vara bäst på att hjälpa privatpersoner att använda energi på ett smartare sätt. Och det formar hela vårt fokus. Det betyder att vi har liksom inte två olika avdelningar i bolaget. En jobbar med företag och en jobbar med konsumenter. Allihopa jobbar bara med konsumenter, bygger teknik, algoritmer, liksom hårdvara, allting för att det ska passa till konsumenter och våra hushåll. Och det är en styrka. Det gör att vi får en superklar fokus och kan göra det här på ett mycket vassare sätt än om man skulle jobba brett då.
Och om jag som kund skulle vilja välja energislag som jag vill få min elproduktion från, kommer det kunna bli möjligt i framtiden?
Det kan det säkert bli. Idag så handlar vi upp förnyelsebar energi till våra till våra kunder, du kan följa vart din el kommer ifrån, vart vi köper upp den ifrån. Men du kan inte idag, per idag då, välja exakt vilken typ av energiform du vill ha, utan vi köper upp där vi får tag på bästa möjliga förnyelsebar energi till lägst pris. Men det kan mycket väl komma.
Det är ju stora skillnader på elpriset i Sverige beroende på vilken region man bor i, och vi har ju sett, det är också stor skillnad hur priserna utvecklas de senaste åren. Bara här i Mellansverige så har det ökat rätt mycket. Vad tror du, hur tror du priserna kommer utvecklas resten av året och kanske även 2023?
Alltså det beror ju väldigt mycket på den situationen vi har i öst nu. Skulle den eskalera och bli ännu större och göra att gasleveranserna från Europa skulle inte fortsätta, eller vi skulle få en sån problematik, då kan vi se fram emot en väldigt stökig höst och vinter nästa år. Får vi ordning, alltså löser sig den konflikten och vi får kriget upphör och vi återgår till normala relationer där, så är det ett helt annat scenario. Så det är väldigt svårt egentligen att uttala sig om vad kommer att hända med priset på sikt, för det är i princip att kunna svara på vad kommer att hända med konflikten vi har just nu med det kriget. Och vad har det för konsekvenser, hur kommer Ryssland reagera med de sanktioner och allting som är. I Sverige så har vi åtminstone en väl fungerande energiproduktion. Vi är inte jätteberoende av omvärldens liksom energisystem. Vi importerar el under vissa timmar och vi exporterar också relativt mycket energivolymer under ett årsperspektiv. Och det är såklart, det gör ju att när vi är uppe i norra delen av Sverige så är vi ganska oberoende. Vi har ett överskott och det gör att de här prisbilden ser ut på ett visst sätt. När det är söder däremot så har vi en mer ansträngd situation, och det är inte bara på att vi har för lite elproduktion, utan det beror också att vi är så tajt sammanlänkade med Europa. Så att det kan ju göra så att om vi exporterar el ifrån våra södra regioner ner i Tyskland när de har väldigt höga priser, då, det låter ju paradoxalt, men då importerar vi deras priser till oss också, för vi får ju bättre betalt för vår el någon annanstans, och då uppstår de här prisdifferenserna. Så att det är inte bara att vi har kort om el, utan det är också för att elpriset runt omkring oss ser högt ut som vi får höga elpriser i de här regionerna. Och hur nu Europa agerar de kommande månaderna till året kommer ju påverka prisbilden ganska drastiskt just i de regionerna då.
Mm. Och det pågår ju också en intensiv debatt om kärnkraftens framtid här i Sverige. Ena läget menar att vi måste investera i modern kärnkraft för att klara vårt framtida elbehov, medan andra då säger att vi ska satsa mer på vind- och solkraft. Vad är din ståndpunkt i den här frågan?
Jag är ganska teknikagnostisk i frågeställningen, det vill säga att vi har ett omedelbart behov här och nu, ett långsiktigt behov. Man kan ju väl konstatera det att skulle vi starta en ny kärnkraft i Sverige så kommer det ta så pass lång tid innan vi är där att det kommer inte klara vårt kortsiktiga eller liksom på medellångsiktsperspektiv. Långsiktigt kan det ju vara en lösning om vi får liksom samlad politisk enighet och vi tror på den här tekniken och hittar liksom rätt väg framåt. Men jag tror att vi måste också vara brutalt ärliga med det också faktumet att det kommer att ta 15-20 år för oss att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är liksom, tittar man på de referensprojekterna som har nu pågått i till exempel Finland men även i Frankrike, så är det ju liksom det tidshorisonten att bygga ny kärnkraft. Även om man pratar om mindre, lättare tredje generations kärnkraftsreaktorer, så är det fortfarande enorma liksom ledtider för oss att få till. Det är ju fortfarande långa årscykler för oss att ens bygga elnät i Sverige. Så för oss att få tag på en politisk enhet och lyckas bygga kärnkraft, så det kommer att vara utmanande. Så min ståndpunkt är att jag är ganska teknikagnostisk ur perspektivet, men jag tror att den brutala sanningen vi sitter med är det att kärnkraft kommer inte under de kommande 10-15 åren att kunna vara svaret på vår energiförsörjning här och nu, utan det måste vi lösa med att utvidga mer förnyelsebar energi eller sånt vi kan bygga snabbt, och där är ju vindkraft såklart en huvudfaktor.
Men tror du på kärnkraft som framtida energikälla om vi tittar på ett långt perspektiv, fram till 2040, 2045, 2050 och så vidare?
Det beror ju på. Alltså, kärnkraften rent tekniskt har ju en viss perspektiv, och sen har du den politiska aspekten, och så har du då sen också den miljöaspekten med att slutförvaringen. Och jag menar, idag styrs ju den kärnkraften mindre av den tekniska utvecklingen utan mer av den politiska landskapet. Och man kan säga så här, tror jag på det? Det är i princip att spekulera, tror jag att politikerna kommer att tycka att det här är en sak vi ska satsa på? För att det behövs långsiktiga commitments för de energislagarna som ska byggas och få det att fungera. Och det är jag väldigt osäker på. Idag känns det som att vi står väldigt splittrade i samhället kring den här frågan. Och också ur ett europeiskt perspektiv. Jag menar, alldeles nyligen stängde Tyskland ner sin kärnkraft, en stor del av sin kärnkraft. Även om de inte hade så många reaktorer så stängde de av en betydande del av den kärnkraften de hade i det här läget. Och nu pratas det om man ska försöka starta upp det igen eller vad man ska göra för dröja då nedläggningen av de ytterligare reaktorerna. Och det är en väldigt, alltså det är en skör politisk situation. Så det är svårt att bedöma vad som kommer att hända med den frågan.
Men låt oss säga att vi skulle ha en ny folkomröstning om kärnkraft. Skulle du hamna på nej, ja eller ja-rösten?
Det kan jag inte svara på. Jag kan inte uttala mig om det nu heller. Jag tror att man får då väga, är det så att vi verkligen tror på, är det så att Sverige står rustat för att bygga kärnkraft? Det finns en stark politisk majoritet som kan tänka sig göra en långsiktig lösning. Har vi hittat de tekniska förutsättningarna? Skulle vilja se den planen. Annars finns det också risken att vi säger så här, vi säger ja till kärnkraft i Sverige, men att vi hamnar i ett läge också där vi måste vänta på att den ska bli klar, och det blir sånt framtida löfte att om 15 år, 20 år så kommer det här lösa situationen. Och så får vi fördröjningar och sen så har vi helt plötsligt satt oss i en väldigt knivig situation kortsiktigt eller på medellång sikt. Så att jag tycker det är otroligt svår och komplex.
Ja, det är det. Och samtidigt pågår ju, det finns massor med vindkraftsprojekt på ritborden. Men många får nej, inte minst när det kommer till tillståndsprocesser och så vidare. Och det är lokala ortbor som protesterar. Så det går inte så snabbt som det kanske skulle kunna göra. Vad är din syn på det här?
Nej, men det... Vad ska man säga? Jag blir ju personligen väldigt frustrerad av den här saken också. För att om vi nu inser att vi har seriösa kapacitetsbrister, så vi måste bygga ut elnätet och kunna överföra el från norr till söder. Samtidigt så pågår ju då lokala strider om vart de här kablarna ska dras, tillståndsprocesser, utmaningar som gör att vi får inga kablar som byggs. Det blir liksom enorma projekt som tar flera, det tar så många år att bygga det här. Och vilket gör att vi inte löser situationen. På andra sidan så har vi nu stängt ner ett antal reaktorer. Vi fasar ut liksom, energislag i systemet och blir mer beroende av import. Och ska bygga mer vindkraft. Och alla som ser den här ekvationen säger att okej, vi behöver ju ha en bättre, stabil energiproduktion så att vi kan få ner energipriserna. Men jag vill inte ha den hos mig. Jag vill inte att den ska bygga sig vindkraft här. Jag vill inte att vi ska ha den här energikällan hos mig, utan den ska sitta någon annanstans. Jag vill ha en trygg energiförsörjning. Jag vill ha låga elpriser. Men jag vill inte att det ska påverka mig negativt på något sätt i liksom, min omgivning. Jag menar, den ekvationen måste vi bara... Det är en illusion att det inte kommer påverka oss på något sätt. Vi måste bygga förnyelsebar energi så snabbt som möjligt för att liksom få en högre penetration där. Så vi får bara acceptera det och gå vidare. Jag tror att vi måste vara mycket tydligare i vårt ledarskap i Sverige, både ur liksom politiskt och liksom ur kommunernas perspektiv, att okej, men vi tar den här flaggan nu springer vi, nu gör vi det här och får ordning på det här, åtminstone på kort och medellång sikt. Och sen måste vi ha ett antal långsiktiga bets också.
Innan vi går vidare så tänkte jag bara, det pågår ju en intensiv debatt, inte minst i sociala medier, kring energifrågan, och våra nyteknikläsare är extremt engagerade i det här. Vad säger du om debatten rent allmänt? Är du nöjd med den eller vad känner du?
Det som är väldigt positivt är att den är väldigt mycket mer aktuell idag. Det pratas mycket mer om det här. Jag tror att det enda sättet för oss att komma till den långsiktiga lösningen är att vi faktiskt pratar om det och att fler blir varse om det och ser liksom problemen och ser lösningarna och jobbar utifrån att hitta det. Så jag skulle säga att generellt sett så är det otroligt positivt att det här diskuteras nu och att det höjs upp både på politiskt men också på liksom att folk i hus och hem överallt pratar om den här frågeställningen, för den blir mycket mer aktuell och oron är till viss del berättigad också. Vi kommer att hitta en mer långsiktig lösning än vad vi har idag. Så att jag är glatt positiv till att det här blir mycket mer aktuellt, att folk faktiskt pratar om det och lyfter upp det högre upp på agendan. Däremot så Och det är återigen tillbaka till den tidigare diskussionen, det är så att politiskt sitter vi lite grann fast. Och det också visar sig att liksom vi kommer inte riktigt vidare. Så den är ju otroligt frustrerande ur det här perspektivet. Så debatten är ju polariserande och jag tror att vi måste ha en inkluderande diskussion. Det vill säga att det är inte en sak som kommer att lösa det. Det är många saker som måste lösa det här och vi måste liksom ha en kraftsamling ur det här perspektivet. Så att positivt att det pratas väldigt mycket mer om det. Vi måste gå mer till handling och agera mycket mer aktivt.
Mm. Ni har ju klivit in på elmarknaden som en digital utmanare. Ni har växt rätt bra sedan starten. Du har liksom berättat hur det är, de etablerade aktörerna, hur det har varit att jobba där och vad deras syfte är. Men tycker du liksom att konkurrenterna nu börjar, det här Tibber verkar, börjar kännas lite jobbiga här. Vi kanske också måste förändra oss. Tycker du att du märker såna trender och tankar?
Absolut, alltså det finns inte ett enda elbolag i Sverige som inte diskuterar hur ska vi överleva med den här digitaliseringen som sker just nu. Hur ska vi ändra vår affärsmodell och hur ska vi se till att hänga med på tåget. Så att, det har skett en jätteförändring mentalt i branschen de sista 2 åren och det har ju att göra med dels att det blir mycket mer aktuellt att folk har vaknat upp och frågasätter saker och ting och att elpriserna blir mycket mer synliga. Och att vi som aktörer, digitala nya liksom, utmanare faktiskt har kommit och rört om där. Nu gör det ont för dem. Nu tappar de så pass mycket kunder att nu är det en fråga om överlevnad. Och då tenderar ju stora drastiska saker att hända som att ändra affärsmodeller och förändra liksom, perspektiv. Sen är det ju, kommer man från en monopolistverksamhet och tror att man ska kunna ändra sig över en dag, det är ju tyvärr väldigt, väldigt svårt. Så att de går ett väldigt tufft en tuff kamp till mötes just nu. Det är svårt att ställa om de här stora bolagen till någonting annat. Men att de försöker, det är bra för alla.
Innan vi avslutar så tänkte jag att jag skulle ställa 10 hyfsat snabba frågor till dig. Är du med?
Yes.
Egen elförbrukning per månad?
Det är ungefär 1500 kWh.
Så då har du fått bidrag? Av staten då?
Ja, jag bor i villa så att, ja. Absolut.
Hur ofta kollar du timpriserna på el?
Varje dag till varannan dag ungefär.
Ska man som elkund behöva tänka på när man dammsuger eller kör en tvättmaskin?
Man behöver inte, men om man vill så kan man göra det. Jag tänker att digitaliseringen är det viktigaste. Kan vi automatisera de här sakerna så är det bra mycket bättre än att man måste liksom lägga tid. För det kommer man glömma av perspektivet med beteendeförändringen.
Du menar digitaliseringen att typ tvättmaskinen eller diskmaskinen känner av själv, nu är elpriset så pass bra och lågt att nu sätter jag igång mig själv?
Ja.
Dina 3 bästa tips för minskad elförbrukning idag till en privatperson?
Först och främst, se över uppvärmning. Det är ju den källan som drar absolut mest energi i ett hem. Varmvatten är nummer 2. Så har man möjlighet att duscha eller använda mindre varmvatten så sparar det enormt mycket energi. Och gamla vitvaror, det är sånt som där som bara står och tjuvdrar. Att byta ut gamla vitvaror är ett bra sätt att spara energi.
Hur elektrifierad är du i ditt liv?
Väldigt, skulle jag säga.
Kan du ge exempel?
Ja, men det är ju el till det mesta. Kör bil, använder det hemma, solceller. Tänk på alla de här delarna. Det här Tibber är ju en reflektion av min drivkraft som individ också. Jag vill ju göra alla de här sakerna. Jag vill ju vara en del av den digitaliserings- och elektrifieringsförändringen.
Nu är du på Tibber och varit med och startat det. Men har du några andra sidobolag och sidointressen som du investerat och engagerat i?
Nej, jag har mentalt gått in i en bubbla de senaste 5 åren och bara fokuserat på det här. Och det har liksom konsumerat i princip nästan all min privata tid och min yrkes samma tid, nästan min vakna tid. Så det är familj, några vänner och liksom det här uppdraget som har liksom konsumerat mest av min tid. Så jag har inte haft tid och möjlighet att fokusera på någonting annat.
Vi hade med Peter Karlsson som grundade Northvolt här för något år sedan i podden och han sa om jag fick tid över då skulle jag investera pengar i en vingård i Italien. Har du någon sån här personliga drömprojekt som du ser fram emot att ta det eller genomföra när du kanske cashar ut från Tibber lite grann?
Ja, men jag skulle kunna köpa gården bredvid Peter Karlsson tror jag. Det skulle passa mig alldeles utmärkt. Det hade varit väldigt trevligt. en trevlig sak att göra. En sak för framtiden kanske, vem vet.
Ja, energiexpert som du gärna lyssnar på eller lär dig av eller funderar på, tar in information från?
De som är närmast mig idag i vårt elhandelsbord som vi har på Tibber, de är väldigt kompetenta, kommenterar ju oftast i media och är väl insatta och lång erfarenhet. Och det är det enklaste och tydligaste sättet för mig att få tillgång till information om det som pågår och de gör analyser. Så att, ja, varje vecka så sitter vi ner och diskuterar och får tillgång till. Så mina närmaste kollegor på elhandelsbordet ger en enormt stark liksom, energi eller informationskälla till mig. Så det är det närmaste jag kör med.
Mm. Du pratar om att du var elektrifierad, väldigt elektrifierad i ditt liv och vardag. Men hur miljömedveten är du i vardagen?
Så mycket som vi kan, skulle jag vilja säga. Nu har jag ju små barn också och det känns som att mitt beteende skälper ju över på barnen så snabbt. Så att vi har ju, det är små energitävlingar hemma och det är liksom, vi sopsorterar ju och försöker vara så ordningsam som möjligt med det. Försöker äka vegetarisk mat, vi fortfarande inte lyckas migrera helt av det där, men försöker göra så gott man kan och sluta äta rött kött i största möjliga mån. Men det är svårt att ändra sitt beteende fullt ut också, det ska man ju säga. Och speciellt det här med resande, nu har det inte varit någon mycket resa med corona, vilket är väldigt tacksamt, och jag slutar behövt resa i jobbet nästan helt. Men det är klart att sådana där beteenden är ju ändå svår fundamentalt. Man är nyfiken på nya platser och vill att sina barn också ska uppleva världen på ett annorlunda sätt. Så det finns de sakerna som är svårt att inte tänka att man vill göra framtiden, och det finns de sakerna som är enkelt att göra, och det som är enkelt, det gör vi definitivt i vår familj.
En sidofråga då, du nämnde energitävling i familjen. Kan du ge exempel på det?
Ja, det hade ett roligt. Min yngsta son, de hade sån upplysning på förskolan om liksom vad energi var och att det fanns energitjuvar och sånt. Och det gjorde att när vi hade nu, senaste, bara för några veckor sedan, hade vi en tävling på jobbet där man skulle se här vilka våra hem som hade sparat mest energi under en månad. Och det är klart, det där engagerade ju vår familj väldigt mycket, och det skulle släckas lampor och grejer. Det är bara det att nu är inte lamporna den största påverkan kanske på det, men man är helt plötsligt komma hem till ett mörkt hus hela tiden, och man fick verkligen på foten när man tände lampan någonstans. Så det är kul att barnen liksom upptäcker det här och också inser och vill vara en del av det.
Mm. Sista frågan då, om vi ses och pratas vid om 3 år, vad är Tibber då och vad är du någonstans?
Ja, förhoppningsvis så har vi kommit väldigt mycket längre med den här resan. Vi har nått ut till mycket, mycket fler kunder och också kunnat tagit hand om ännu större utmaningar i hemmen och lyckats lansera nya digitala och fysiska produkter som har förändrat folks perspektiv kring energi. Så det hoppas jag för Tibbers del. Min eget perspektiv är det att vi som bolagsbyggare man är så kommer vi vilja fortsätta bygga vidare på Tibber, och så länge det finns en spännande utmaning och en marknad att adressera så kommer vi vilja fokusera på det här så länge som jag bara orkar. Så förhoppningsvis så står jag där på spetsen och ser till att vi får full fart framåt och att vi faktiskt har hjälpt Europa i den här stora förändringen av energihanteringen.
Ja, det får bli dina avslutande ord här. Stort tack för att du kom till podden.
Tack så mycket.
Stort tack för att du har lyssnat på veckans program. Och vi säger också tack till Daniel Lindén, medgrundare av det digitala elbolaget Tibber, för att han ställde upp på den här intervjun. Om du har synpunkter på podden så får du jättegärna mejla oss på redaktionen@nyteknik.se. Och vi är tillbaka på fredag, och då är det med veckans tekniknyheter. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.